God Ton kommer kliva upp på scenen.
Gud vad kul!
Visst är det?
Vart ska vi?
Vi ska till Stockholm, Skalateatern, den 30 januari. Och så ska vi till Kontrast i Göteborg den 12 februari. Och man hittar biljetter på hurmorsverige.com. Alltså utan några ringar eller prickar eller sådär.
Hurmorsverige.com, inte yes. .se.com.
Och angående biljetterna så är det nämnvärt också att till Stockholm så släpps de först klockan 10 på fredag. Så om man är lite fet på gröten så kommer de inte ha släppta.
Ja, det är de morgonlyssnarna som måste vänta till klockan 10. Men resten, förmodligen när du lyssnar på det här, då är det bara gå in på hurmorsverige.com. Jag är jäkligt taggad.
Ja, verkligen. Det här blir kul.
Bra, vi syns.
Det gör vi. Mårten Arntzén är konstkritiker och kulturjournalist. Han arbetar på Sveriges Radios kulturredaktion sedan 1995 och var under 00-talet konstredaktör på Expressen. Nu är han aktuell med boken Konsten är vi, vars handling han ska få beskriva närmare själv. Men i korthet kan man väl säga att den handlar om rondellhunden, konstvärlden och museernas uppdrag. Varmt välkommen till God Ton.
Tack!
Kul att ha dig här. Du, alltså rondellhunden, det har ju varit, den har ju kommit att få en omfattande politisk betydelse. Men den här boken, den tar upp och diskuterar bland annat vad den har haft för konstnärlig betydelse. Och du redogör för vad som framstår som en utbredd ovilja inom konstvärlden att erkänna rondellhundens konstnärliga betydelse. Moderna museet fick ett donationserbjudande från Lars Vilks 2015 om att få rondellhunden och det blev lite kontroverser runt det. Hur reagerade dåvarande överintendenten Daniel Birnbaum på det erbjudandet och hur motiverade han sig?
Han tänkte i 10 dagar och sen så kom det en debattartikel i DN Kultur där han svarade på erbjudandet och tackade nej. Med hänvisning till att alltså hans främsta argument i sak var nog egentligen att rondellhunden, alltså teckningen, bilden, fanns digitalt överallt. Så att den behövde ingen ytterligare exponering, tyckte han. Men det där grundade han också i en insikt i att rondellhunden från Lars Vilks sida var tänkt som en social skulptur. Alltså inte i första hand teckningen, eller teckningen var bara utgångspunkten för alla de processer och reaktioner och diskussioner som följde på den och som enligt Lars Vilks var en del av konstverket. Och det höll Daniel Birnbaum med om, men han använde också det som ett argument för att då behöver vi inte teckningen i samlingen heller.
För en ovetande, kan man inte säga så om ganska många konstverk inne i Moderna museet?
Det kan man absolut göra.
Alltså att de finns digitalt och reaktionerna, en del av konstverket är reaktioner och reaktionerna finns annorstädes.
Precis. Jag anför ju några exempel på det i boken. Ja. Bland annat ett kvitto på en entréavgift till en utställning där en konstnärsduo som heter Goldin och Senneby använde då 15 kronor tror jag det var av entréavgiften till att investera på börsen och göra en blankningsattack mot ett företag som en konstnärlig performance då, som en sorts social plastik. Men det man har i samlingen då, det är ju det här kvittot, helt enkelt. Så det tycker jag är en rimlig parallell till alltså Daniel Birnbaums resonemang kring rondellhunden som teckning.
Men för att förstå det här, ska vi sätta det här i ett lite större sammanhang, alltså om vi tar avstamp i bokens titel och omslaget till boken, kan du berätta om verket Painting Made by Dancing och det, för det är själva omslaget då, och begreppet då konsten är vi, för det är ju, båda de delarna är ju lite sådär, vad ska man säga, de bildar någon slags fond för hela diskussionen om rondellhunden, tänker jag.
Ja, som jag tycker att den bör föras, för det är precis för att återknyta till det du sa i början, att det är anledningen till att jag har skrivit den här boken är ju inte egentligen att pracka på Moderna museet rondellhunden, utan jag tycker att man behöver liksom grunda den i konsthistoriskt och i sitt liksom rätta sammanhang och relatera till Lars Vilks intentioner med det och sådär. Och omslaget är då mycket riktigt en reproduktion av en målning som heter Painting Made by Dancing av Niki de Saint-Phalle och Robert Rauschenberg. Och den gjordes på vernissagekvällen i samband med den stora programutställningen Rörelse i konsten 1961, Moderna museets första stora liksom, manifestation så, av den estetik som sen skulle komma att förknippas med Moderna museet under 60-talet. Och det Niki de Saint-Phalle gjorde, det var att hon under den stora matta som skulle utgöra dansgolvet på den här festen, så la hon ut en lika stor duk. Och mellan mattan och duken så la hon ett plastskynke för att skydda mattan. Men under duken så la hon påsar med färg. Så att när folk dansade på det här, på det här dansgolvet, så sprack påsarna och det blev en målning, helt enkelt.
Mm.
Och det är ju en illustration av uttrycket då, eller titeln på boken, Konsten är vi. Det vill säga, det var vi som var på den här festen som gjorde den här målningen. Det var inte bara Niki de Saint-Phalle som stod i sin ateljé och målade abstrakt. Mm. Så. Och det här kommer ju... det här är ju en del utav de tendenser på 60-talet där man på olika sätt försöker överskrida gränsen mellan konst och liv. Och bland annat så just genom att göra betraktarna eller publiken till en del av verket istället för en liksom åskådare på avstånd, så gör man konst, så för man konsten och livet närmare varann. Liksom. Och som sagt, den är ju signerad även av Robert Rauschenberg då, och det står kring det att jag tror att vi var 3-4 tiden på morgonen, då hade alla gått hem förutom Robert Rauschenberg och den svenska ingenjören Billy Klyver som var kvar sist på festen. Och då upptäckte de att den här var kvarglömd, varpå de rullade ihop den och tog med sig den hem till Pontus Hultén på Kungsholmen. Och det var en bit att gå. De fick inte tag på någon taxi som accepterade att ta in den där tingisten. Så att de fick konka den långt och någonstans längs vägen så rullade de ut den på gatan och lät bilarna köra över den. Och därmed så ansåg då Robert Rauschenberg att han hade gjort sitt bidrag till det här verket och satte dit även sin signatur.
Ja, det här för tankarna till när jag stal röda mattan från Hirschenkeller och sprang över bron till Kungsholmen dyngrak och rullade ut den utanför en kompis hem. Så gick jag in där och somnade på hans soffa. Och han kommer in till sitt hem med en röd matta utanför dörren. Det är rörelse i konsten. Då har jag både signerat och fan givit den till Moderna museet.
Fint.
Men sannolikheten att de hade tagit emot den är nog högre än rondellhunden.
Faktiskt. Mindre fattbor kopplat till den mattan. Men bara några så här begrepp som dyker upp här i boken liksom kopplat till den här typen av modernistisk konst som jag tänker kan vara bra att hänga med på och förstå. Bland annat ready made. Vad är det för någonting?
Det är utgångspunkten för hela den här konsten i vit-traditionen då, som uppstår efter kriget. Det var den franska konstnären Marcel Duchamp som kom på att han kunde ta, istället för att göra ett konstverk så kunde han bara köpa något och ställa ut det, grovt uttryckt.
Mm.
Och detta började egentligen som en sorts tankelek och blev egentligen inte, det blev inte skarpt läge förrän 1917 när han faktiskt försöker ställa ut en pissoar, en sån här porslins urinoir som en skulptur på en utställning i New York. Och det han visar med detta, för folk blir ju arga. De tar inte bort den från utställningen, men de sätter ett draperi för den så ingen kan se den. Folk blir upprörda och kränkta av konstens vägnar. Och han menar att detta visar att det är ett konstverk. Därför att om de hade stött på den i en offentlig... bekvämlighetsinrättning, då hade de tömt blåsan i den eller ignorerat den. Men när den hamnar här så förhåller de sig till den som till ett konstverk. Konsten är alltså vi i den meningen att konsten är en gemensam överenskommelse om att man betraktar vissa saker på ett visst sätt. Det är det som skiljer egentligen konst från icke-konst. Och naturligtvis de traditioner som ligger bakom den uppfattningen och så vidare. Så det är ReadyMades.
Och kompositören John Cage, han gjorde ett mycket känt verk. Berätta om det och berätta även om Robert Rauschenbergs vita målningar.
John Cage kända verk heter 4 minuter och 33 sekunder, men har också kallats det tysta stycket. Och det är då det är tydligt inspirerat av Marcel Duchamp och hans ReadyMades. Därför att det John Cage gör med sitt tysta stycke, där en pianist som åtminstone vid urutförandet råkar vara en riktig liksom ekvilibrist, otroligt skicklig, David Tudor heter han. Han går upp på scenen iförd frack, går fram till en flygel där locket är uppfällt, redo för honom att sätta fingrarna på, fäller ner locket, sitter kvar vid flygen i 4 minuter och 33 sekunder, reser sig sen, bugar och går därifrån. Så att det John Cage gör, kan man säga, är ju att ställa ut tystnaden, ungefär som Marcel Duchamp ställde ut pissoaren. Och
vänta. Så det kan räknas som konst.
Mm.
Räknas det som musik också?
Ja, han var ju kompositör.
Ja.
Så att det här är ju
en subgenre.
Han kom
musik.
Ju från det
ja.
Hållet.
Ja,
och okay. Det intressanta är ju att det är en del av anledningen, tror jag, till att han är så viktig, John Cage, för den här 60-talskonsten som formulerar sig eller formerar sig i rörelse i konsten och framåt. Det är ju att musik utspelar sig i tiden. Till skillnad från bildkonst som normalt har fått nöja sig med att föreställa tid, men vara statisk i sig själv. Och rörelse i konsten, det är ju då en utställning av bildkonst som rör på sig på olika sätt. Och därmed så introduceras idén om den konstnärliga, alltså om konstverket som process som utvecklar sig i tiden. Och det menar jag då är det kopplar ju, alltså det är den tradition och de idéer som Lars Vilks också utgår ifrån när han säger att rondellhunden inte bara är en teckning utan allting som följer av den, så att säga. Mm. Den konstnärliga processen.
Och de där vita målningarna?
De vita målningarna är ju, alltså Robert Rauschenberg känner nog de flesta som har någon uppfattning om vem man är till genom Monogram, som är den berömda geten med ett bildäck runt magen som står på Moderna Museet. Det är liksom deras paradverk från den här tiden. Det gjordes i slutet av 50-talet, men i början av 50-talet så, alltså precis i början av sin karriär på en konstskola som heter Black Mountain College, där han träffar John Cage och andra viktiga liksom personer i den tidens avantgarde, så håller han på med, alltså, som alla konstnärer gör i början, och söker och prövar sig fram. Och just de här målningarna, det är egentligen helt enkelt så att han har liksom lagt grunden, och då lägger man ju en vit färg normalt sett i botten för att måla på. Men sen så inser han att, nej men, det här är ju intressant. Och så lämnar de dem så. Och det återknyter ju också någonstans till Duchamps ReadyMades. Här har han visserligen lagt på ett lager, liksom en grund så att säga, men han överlämnar resten åt åskådaren.
Mm. Men precis, och det här, då menar du att det här är den konstnischen som då Lars Vilks lever och verkar i.
Ja.
Men ändå så mottas inte han på samma sätt som Duchamp eller någon annan, helt enkelt. Vi ska väl komma in lite på varför det blev så. Men jag skulle också vilja höra om din syn på konsten. Alltså, hur skulle du definiera konst och kultur, och skiljer din definition av de begreppen i förhållande till liksom, ja, konstvärlden i övrigt eller museivärlden i övrigt?
Alltså jag har ju ingen egen privat definition av konst och kultur.
Nej, men du är konstkritiker.
Ja.
Och utifrån det tänker jag att du kanske ändå har en uppfattning om vad det är du arbetar med.
Ja, men alltså
du recenserar inte en fotbollsmatch, antar jag.
Nej, men alltså det är ju det är också en följd av Marcel Duchamps Ready Made. Alltså jag lever ju också i skuggan av den.
Mm.
Att man börjar, alltså det han visar med sin pissoar, det är ju att man kan inte på ytan, alltså med ögonen, avgöra vad som är ett konstverk och vad som inte är ett konstverk.
Nej.
Utan det är någonting som uppstår genom en överenskommelse. Konsten är alltså vi. Och så det jag förhåller mig till som konstkritiker, det är ju det jag ser på museer och gallerier. Däremot så går jag ju inte ut och bestämmer själv att en fotbollsmatch är ett konstverk eller en papperskorg eller någonting sånt där. Men ser jag en papperskorg på ett museum, då förhåller jag mig till det som till ett konstverk. Jag kan ju tycka att det är ett dåligt konstverk. Jag kan tycka att det är gjort förut. Sådana saker. Men det sitter ju långt inne för mig att betvivla att det är ett konstverk. Därför att jag uppfattar konsten som just en överenskommelse. Det är någonting som vi bestämmer tillsammans. Och har till exempel Moderna Museet ställt ut det, ja, då ska det mycket till innan man ska bestrida att det är konst.
Men går du att ge något exempel på någonting som kan ställas ut på Moderna Museet som inte är betraktat som konst?
Nej, det gör det inte egentligen. Alltså, sen är det ju, betyder ju inte det att man kan ställa ut vad som helst, eller vem som helst kan ställa ut vad som helst. För att det här är ju en process som bygger på kunskap, auktoritet, såna, alltså du behöver ju, alltså det första som du behöver för att någonting ska bli ett konstverk, det är ju att det är gjort av en konstnär.
Och vad definierar att vara en konstnär då?
I regel att du har en konstnärlig utbildning.
Okay.
Men det behöver inte ha det. Lars Vilks hade till exempel inte en konstnärlig utbildning. Däremot så var han väldigt teoretiskt skolad. Han doktorerade ju i konsthistoria med en avhandling om det institutionella konstbegreppet, som är precis det konstbegrepp som vi pratar om just nu, där allt egentligen kan vara konst så länge vi är överens om att det är konst.
Men, okay, om vi...
Det var ju därför till exempel Lena Adelsohn Liljeroth, när hon var kulturminister, blev utskrattad av konstvärlden när hon menade att den här graffitikonstnären Nugg, att hans examensverk från konstfack inte var konst, för det var skadegörelse. Men det vet ju alla initierade människor, alla i konstvärlden, de vet ju att att någonting är skadegörelse behöver inte betyda att det inte också kan vara ett konstverk. Och i detta fall var det dessutom ett examensarbete från hans konstnärliga utbildning. Det vill säga det som gör honom till konstnär någonstans.
Ja. Men du var först kritisk till rondellhunden. Varför var du kritisk och vad fick du ändra dig?
Jag var kritisk därför att jag, som många andra än idag, då tyckte att det var inte nyskapande, därför att det här utgick från Mohammed-karikatyrerna i Jyllandsposten 2 år tidigare. 2005 kom ju de, och Lars Vilks gjorde den här 2007. Jag tyckte också att det var onödigt att, alltså, vad än Lars Vilks ville med det verket, så kunde det inte, tyckte jag, kompensera för den politiska skada som jag tyckte att det gjorde. Alltså, det vill säga,
men är det någonting man väger in i fråga om konst? Alltså, då gör du en politisk värdering av det.
Ja.
Är det man ska göra som konstbetraktare eller recensent?
Jag tycker ju inte det längre.
Nej.
Men jag tyckte nog kanske det då.
Ja.
Därför att jag tyckte, det var ju de här, alltså rondellhunden spelade ju in i frågor om terrorism, frågor om högerpopulism, mm. Sådana här saker som många fortfarande kan uppfattas som ganska hotfulla, men som nog var ännu mer hotfulla 2007, mm. Faktiskt. Men gör man det, väger man in, gör man sådana politiska överväganden i sin konstnärliga eller estetiska bedömning, då landar vi ju lätt i en situation som ser ut som den som jag beskriver i boken. Där vi har en väldigt stark ideologisk hegemoni i konstvärlden.
Mm.
Där vissa uppfattningar om vad som är rätt och vad som är fel är väldigt styrande för vad som visas och görs. Och till och med konstmuseer numera har börjat sätta sig för att verka för samhällsförändring.
För det där är ju en intention från Moderna Museet. De har ju det som...
vision.
Ja, precis. Mm. Berätta om det. Deras vision.
Alltså det är någonting som... Det här var ju någonting som kom upp på hemsidan på Moderna Museet strax efter att Gitte Örskog, den nuvarande överintendenten, hade börjat. Och då är det ett antal punkter om Moderna Museets vision. Och en av de punkterna är att vi ska verka för samhällsförändring. Och vilken samhällsförändring, det specificeras inte.
Det behövs väl inte?
Nej, det kanske inte behövs.
Det finns liksom konsensus i vad det är. Man behöver inte uttrycka det, för då kommer man väl få kritik.
Det finns en kontext. Alltså, grejen är ju att Moderna Museet är en statlig myndighet. Så att... vilken sorts samhällsförändring som den ska verka för i sak är naturligtvis inte okomplicerat.
Nej.
Att ge explicit uttryck för. Men däremot så finns det ju... Det finns ju en tradition att falla tillbaka på. Jag menar, en konstnärlig gestalt som är central både för Gitte Örskog och för Lars Vilks är den tyske konstnären Josef Beuys, som var verksam 60-70-tal framförallt, dog på 80-talet. Och som expanderade Marcel Duchamps idé om att allt kan vara konst till att även gälla mänskliga relationer. Och i sista hand samhället som helhet. Och ur det så formulerade han då det här begreppet social skulptur och social plastik.
Vad betyder de begreppen?
De begreppen betyder att man arbetar med processer och diskussioner och mellanmänskliga liksom förehavanden på ungefär det sätt som man arbetar med en skulptur. Man formar det för att det ska bli vackert och bra. Och Josef Beuys ambitioner med detta, de var ytterst utopiska. Han skulle ju liksom, den sociala plastiken och konsten skulle liksom rädda världen och göra samhället genuint liksom rättvist och demokratiskt på alla ledder. Sådär. Och den utopiska visionen har ju inte Lars Vilks. Han var ju tvärtom ganska sådär, jag ska inte säga cynisk, men han hade ju en blick på konsten och dess förmåga att förändra världen som var ytterligt skeptisk. Medans däremot Gitte Örskog, tror jag, om man ska då utgå ifrån den här skrivningen i Moderna Museets vision, om man nu ska utgå ifrån hur hon argumenterar när hon inte vill ta emot rondellhunden i samlingen, så ger hon uttryck för en konstsyn där man faktiskt föreställer sig i Josef Beuys anda att konsten finns till för att göra världen bättre.
Just det. För hon skrev i, vad var det, Sydsvenskan, va?
Ja.
Om varför hon tyckte att man inte skulle ta in det. Och då argumenterade hon utifrån 7 positioner eller något sånt där.
Ja,
eller?
Precis. Jag tror att jag fick det till... Jag räknade. Försökte räkna. De glider ju in i varandra. Sådär.
Ja.
Men en av dem fick hon ju backa från sen. Och det var ju den här som gällde att... hon ifrågasatte att man tyckte att vissa konstkritiker då, inklusive jag själv, tyckte att det var självklart att Moderna Museet skulle ta emot konst som byggde på hatisk och kränkande ikonografi. Det skrev hon en annan debattartikel om i Dagens Nyheter någon vecka senare och menade sig missförstådd.
Okay.
När vi hade Lars Vilks här. Alltså, så var det ju alldeles uppenbart att det fanns inget hat i honom överhuvudtaget. Det fanns liksom, när vi frågade explicita syftet, så här, okej, men vad var syftet? Och det var att bli erkänd som konstnär. Alltså det var bara, alltså erkännandet av hans konst som ett konstverk. Det var det enda han var ute efter. Att det skulle bli, alltså skulle ses som konst och hela processen skulle vara en konst. Det var liksom, det var that's it. Och vi försökte gräva i det där mer och mer i honom. Men det fanns liksom inte de här uppsåten som har tillskrivits honom från...
Ni är inte ensamma. Det är många som har grävt.
Ja, och det finns liksom inte.
Men jag tycker att jag tror att det ryms tre olika uppfattningar om den saken i det här rummet. För att du, Hanif, säger att så här, han ville bara bli erkänd som konstnär. Och du, Mårten, du säger väl ungefär att det här var ett sätt för honom att dra ner brallorna på konstvärlden. Medan jag säger så här, jo visst, båda de två stämmer. Men jag hävdar att han också hade agendan att synliggöra sin kritik mot islam. Vilket var, för att han satt i våran podd och pratade om problemen med konservativt islam. Och liksom, han sa å ena sidan så här, nej men... jag tar inte ställning, utan liksom verket är den här den sociala plastiken och liksom hur det mottas och så vidare. Fast samtidigt så sitter han ju i våran podd och hävdar då å ena sidan att vi är en del av verket, men vi pratar ju väldigt mycket i riktning av problemen med islam och den liksom hotbild som han fick utstå som ett resultat av verket. Vilket ju är ett synliggörande av liksom problematiken inom konservativ islam.
Det finns ju en konflikt i västvärlden nu som har funnits ett tag som handlar om just den här alltså om specifikt faktiskt islams heliga beläten, varav profeten Mohammed är kanske det viktigaste. Och vår tradition hårt, alltså som vi har kämpat hårt för att uppnå ett antal generationer bak i tiden. Det vill säga yttrandefriheten och idén att inga bilder, inga symboler, inga tecken för överheter av olika slag är okränkbara. Det är liksom ett centralt moment i upplysningen. Så absolut, jag är helt med dig där. Det handlar ju om det också.
Men är din bedömning att vad heter han, Binbaum och Örskog, att de tycker de verkligen inte att Rondellhunden är ett så betydelsefullt verk? Alltså för de hävdar ju det är ungefär deras, i korthet deras version då, att den platsar inte på det moderna museet på grund av X, Y och Z, där de liksom försöker skjuta ner ens betydelse. Men
jag skulle säga att det är framförallt det Gitte Örsko, alltså det är den nuvarande.
Ja, precis. Förra säger väl mer så här, ja, den är betydelsefull men inte det fysiska verket i sig, utan det är ju...
Och Moderna Museet ska vara neutrala.
Ja,
exakt. Det var ju också en sån där sak som
men det står i deras vision att de inte ska vara neutrala.
Nej, men alltså, Moderna Museet bygger ju på att ha varit medskapande av konstverk. Det är liksom... ett av de mest kända verken från 60-talet är ju Hon av Niki Lisanfall, Jean Tanguy och Pontus Hultén från 1966, när man kunde gå in i en enorm kvinna genom hennes vagina. Så att den idén att Moderna Museet ska förhålla sig neutralt, den kan ju bara förstås utifrån att man betraktar det som ett politiskt verk, eller att man ser det som politik snarare.
Men vad är den egentliga förklaringen till att de inte tog in verket?
Alltså, tror du?
Eller är det olika förklaringar för de två?
Det kan det ju vara. Men sen så kan man ju konstatera att det som har liksom färgat konstvärldens förhållningssätt till Rondellhunden och till Lars Vilks ända sedan 2007 och liksom visat sig gång på gång är ju två saker. Och det ena är politisk motvilja, för att man upplever att han flörtar med mörka krafter politiskt. Och det andra är rädsla. Det är liksom, jag menar, jag citerar ett mejl från konstnären Peter Johansson som jag fick av Lars själv 2020 när han hade blivit avbokad från en utställning som då Johansson hade bjudit in honom till i Malmö. Och han säger precis det här. Alla andra konstnärer som skulle varit med på den här utställningen har hoppat av, för att antingen så gillar de inte dig för att du är högerextrem, eller så är de rädda.
Mm.
Så att, ja, att Moderna Museet skulle liksom stå på en helt annan nivå och ha helt andra liksom bevekelsegrunder är kanske lite, ja, och ha lite höga föreställningar om.
Varför vågar de inte stå för det då? Alltså att de bara...
Det är en jättebra fråga.
Som du hade ju varit ärlig.
Som du nog ska ställa till dem.
Ja.
Hade det varit ett... om man stod för det. Om man sa bara så här, men jag vill helst inte ha mitt huvud på ett fat. Det är anledningen till att jag inte tar in det här. Alltså, och det skulle ju möjligen då i sånt fall bidra till verket och göra att det blir en ännu större diskussion om detta. Alltså, hur hotad är yttrandefriheten när ett statligt museum inte klarar av att ta in ett sånt här uppmärksammat verk? Som liksom, alltså, det skulle väl ändå kunna vara en framkomlig väg, tänker jag.
Det skulle ju vara ett erkännande att på vissa punkter har vi inte yttrandefrihet.
Ja.
Därför att om inte en myndighet med de muskler som Moderna Museet har kan skydda den, då kan inte du och jag göra det heller.
Nej. Du menar att det Moderna Museet borde ha tagit in rondellhunden och sagt att rondellhunden är det samtida konstverk som har väckt mest uppmärksamhet och haft störst betydelse i Sverige under 2000-talet. Men frågan är då, alltså betydelse i vilket avseende? Var går gränsen mellan samhällskritik och verk i fråga om betydelse?
Det är ju just det här som då Moderna Museet försöker göra i sin argumentation. Att skilja på fenomenet rondellhunden och konstverket. Och därmed så har man då reducerat konstverket till den här teckningen.
Mm. Ja, eller kanske inte. Förklara varför man har det.
Alltså i den här traditionen som rondellhunden utgår ifrån, med den öppna konsten från 60-talet, den gick ju ut på att överskrida gränsen mellan konst och liv. Mm. Rondellhunden gör allt detta. Den överskrider gränsen mellan högt och lågt, en profet och en liksom folkkonst i termer av rondellhunden. Den överskrider gränsen mellan scen och salong därför att den är medskapande på det sätt som vi har pratat om. Vecklar ut sig i tiden som rörelsekonsten som en process. Den släpper in slumpen som också var en sån otroligt viktig komponent, inte minst för John Cage. Som ett sätt att överskrida just gränsen mellan konst och liv. Den överskrider, alltså den arbetar helt och hållet i den här andan av att överskrida gränsen mellan konst och liv. Det Moderna Museet gör när man argumenterar på det här sättet, vi skiljer på fenomenet och konstverket, det är att man återupprättar den gränsen.
Mm.
Och det är ju intressant.
Men jag vill höra...
Men då blir det ju bara en pissoar.
Ja.
Alltså om man gör det, ja, då blir det ju till slut bara...
Så har man faktiskt tagit bort... Tidigare hade Marcel Duchamp ett eget rum i Moderna Museets samlingspresentation. Nu, sist jag tittade, är det bara två av hans verk som visas.
Men så här, jag tänker så här. Alltså nu, håll i det, för nu blir det ett längre resonemang här. Men jag vill verkligen förstå... Jag vill höra hur du tänker på om detta. Alltså, vi pratade tidigare om att en papperskorg kommer du inte säga är ett konstverk, men du kommer däremot förhålla dig till det som ett konstverk när den är inne i en salong. Och då vill jag höra din syn på hur jag ser på konstvärlden och konstbegreppet. Alltså så som jag förstår boken så är den skriven med ambitionen om att tala om verkets konstnärliga betydelse och konstvärldens reaktioner eller relation till verket. Och den konstnärliga betydelsen är inte nödvändigtvis samma sak som dens politiska och samhälleliga betydelse. Så i det här behöver man ju enligt mig då landa ner i vad som konstituerar ett konstnärligt verk och vad som är konstnärlig betydelse. För att om man alls ska kunna prata om ett verks konstnärliga betydelse så behöver det ju finnas någon slags definition av vad är konstnärlig betydelse. Och när vi sågs på din bokrelease, då berättade du att du hade försökt recensera rondellhunden som ett verk. men att det inte lät sig göras. Och det här är i mina ögon en fingervisning om problematiken runt begreppen konst och kultur. Alltså att om en etablerad konstkritiker och kulturjournalist inte kan recensera ett verk på grund av ett verkets, alltså på grund av verkets beskaffenhet, så kanske det inte är ett konstverk utan snarare en samhällskritik eller något annat. Och om det skulle vara så gör ju inte det att rondellhunden är oviktig. Tvärtom så kanske den är jätteviktig i politiskt hänseende. Men att något är viktigt i ett avseende är ju inte samma sak som att det är ett konstverk. Alltså i mina ögon så är Moderna Museet, det är ett hus fullt av oidentifierad bråte som i vissa fall är konstverk och i andra fall inte. Och varför det förhåller sig på det sättet är för att konstvärlden själv har urholkat ordens betydelse. Alltså så konst och kultur betyder ingenting idag. Så när Lena Adelsohn Liljeroth, när hon sa att skadegörelse inte var konst, apropå den här klottraren Nugg som hade sprayat ner en hel tunnelbana och en tunnelbanevagn och sådär i sitt examensarbete för konstfack, då sa ju du då att hon blev utskrattad av konstvärlden. Och så vitt jag förstår så är det då alltså att det är betraktat som konst på grund av att det är ett examensarbete från konstfack. Och då jag säger inte att hennes ord är rimliga, för det är ju att skadegörelse inte kan vara konst, vilket jag inte håller med om. Men att erkänna allt som är ett examensarbete för konstfack som konst, det är ju att vidga begreppet till någonting som inte längre är skyddsvärt. För alltså om jag begår folkmord på judar som examensarbete vid konstfack, så har jag skapat ett konstverk, vilket då är viktigt för demokratin och allt vad nu konstvärlden tror om sig själva. Och, eller om jag för den delen väljer att inte lämna in ett examensarbete, då har jag också skapat konst, eftersom att det är en del av liksom, jag har pluggat på konstfack. Och om man vill leka med den leken, liksom, alltså leka den leken med ord, så har man ju till slut urholkat hela betydelsen av konst och kultur. Och vilket jag menar är det som har hänt, och det är där vi befinner oss idag, och det är därför konst och kultur enligt dagens definition inte är skyddsvärd eller allmänt angelägen enligt mig. Alltså, så att jag vill ha 0 skattekronor till konst och kultur, och jag vill lägga ner Moderna Museet. Att det är en myndighet, det är bara stötande.
Vad ska jag svara på den här vägen?
Jag vet inte, jag vill höra vad du tänker.
Det är en öppen fråga.
Jag vill höra din reflektion om det.
Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet, så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!